Ja, härliga tider ser du. En ny Formel 1-podd via Play F1 Podcast. Tillbaka en ny vecka och idag är det när vi spelar in den 2 mars. Det vill säga samma dag som Mercedes och Alpin visar sin utmanare till årets Formel 1-VM. Detta kommer vi självklart att prata mer om i dagens podd. Där huvudnumret annars är ett nytt sprettolär. Ni vet de här spretiga frågorna, frågeformuläret med lite spretiga frågor som vi har gett till vissa gäster som vi har haft med. Idag är det faktiskt en världsmästare som får svara på frågorna. Han är norrman faktiskt. Och han kör inte ens Formel 1, han kör rally, eller körde rally när han blev världsmästare, och åtminstone den ena VM-titeln, men han är även världsmästare i rallycross. Vi pratar förstås om Petter Solberg, vi har lovat honom ett tag, men det har av olika skäl varit lite svårt att få till. Men idag är han med, och en lång härlig intervju med Petter Solberg kan vi utlova. Det är slut på champagne. Då på hur man uttalar det där. Ska vi prata om Nikita Mazepin har uttalat sig för första gången egentligen efter skandalen tidigare när han tafsade på en tjej, kort och gott, på en video. Inte mottagit speciellt väl och han har haft det lite kämpigt med uppfattningen runt omkring honom. Sen Erik ska vi också prata om det här med vaccin i Bahrain där Bahrainska staten erbjuder alla som kommer till testerna nu och blir kvar med de här två veckorna emellan då, att få vaccin när man kommer och ett vaccin innan man lämnar, då hinner man få de båda sprutorna och är därmed skyddad extra för kommande säsong. Det där är ju lite kontroversiellt givetvis, men låt oss se vad som kommer att hända i frågan. Erik Stenborg, han har inte fått någon vaccin ännu i alla fall, det vet jag.
Nej, men bara det faktum att jag blev erbjuden av Bahrain är ju lite speciellt. Och vi kan ju börja där, vi kan bara avhandla den grejen, för det har ju rapporterats om det. Jag fick ett mejl från The Kingdom of Bahrain där de förklarar att de har kommit så himla långt i det här, för de har tagit in 5 olika vaccin i landet och det är ju ett ganska litet land. Men allting har gått så himla bra, så att när ni nu kommer till Bahrain, då har vi den stora äran att erbjuda er vaccin till alla som vill ha det. Det är bara att fylla i det här formuläret online och sen så löser vi det. Och då kan man ju lätt tänka så här att wow, vilken bra grej för Formel 1. Och det är klart att det skulle vara det. Men det är alltså Pfizer-vaccinet som de erbjuder hela F1 på. Men om F1 då själva har då kommit uttalat sig om att de kommer att avstå och de förväntar sig att alla andra ska göra det också. Och
teamen ska göra det i alla fall.
Ja, men exakt. Men det är väl lite sån där, det är inte så att vi har fått en officiell kommunikation från Formel 1 där de säger att skiter det där ni. Men grejen är ju också att varför kan man undra? Man kan ju tycka så här att okej, men om Bahrain har kommit så pass långt och de har vaccin över till Formel 1-depån och de ska resa över hela världen, det är väl en toppen grej. Men problemet är ju då backlashen att vänta om Formel 1 ses få fördelar bara för att de är Formel 1 och de är ute och reser och sånt där. Gå före i kön och sådana grejer då. Å andra sidan så kan jag förstå att ganska många antagligen vill ta det här vaccinet. Jag vet ju flera i vårt crew som bara säger wow, kom igen,
nej,
nu kör vi liksom.
Nej, var det?
Ja, exakt. Men grejen är ju att i slutändan så är det ju oklart här vad liksom Bahrain vill med det. Jag tror att det är ju sällan som någon egentligen gör någonting bara för att vara schysst. Så det är klart att det är lite av en propagandamaskin också igång där. Och man kan ju undra då hur många gästarbetare till exempel i landet som kanske inte är speciellt högavlönade och så vidare som har erbjudits vaccin innan Formel 1 kommer. Jag tror att man kan nog gissa att Formel 1 skulle gå före i kön för vissa i det landet i alla fall. Och det är väl det som man vill absolut skydda sig mot och inte ta fördelar bara för att man är en stor global sport.
Nej, hur lockande den kan vara så kan som sagt det kan skjuta tillbaka rätt illa om man det är ju lätt att det här uppfattas på fel sätt, vilket det förmodligen skulle göra kort och gott. Och därför så tror jag också att det är svårt för någon egentligen att tacka ja till det där. Utom min alltså, speciella individer utav media till exempel, där det kanske är frilansare som reser helt själva och är helt beroende av att hinna ta vaccin under en lång och jobbig säsong, så, som passar på att göra det då. Och det kan jag tycka är, det kan jag köpa mera på så sätt. Men att cheferna inom Formel 1 och hela den organisationen plus alla team ska ta det bara för att det blir smidigt och enkelt och man kan hoppa före i kön, det tror jag man kommer att avstå ifrån faktiskt.
Mm. Och sen så vad gäller oss är det faktiskt inte ens aktuellt än som vi skulle vilja, för att vi har inte nått folk på plats under testen, och det är det som gäller då. Krävs. För att du kan inte åka dit för att ta en spruta, utan du måste ju ha två av det där, så då är vi inte där tillräckligt länge helt enkelt.
Så är det, kort och gott. All right, det om vaccinet då, som alltså erbjuds i Bahrain. För några timmar sedan så visades den nya Mercan W12. Och när man lägger upp en bild på sina sociala medier på Mercan då, så får man en massa frågor tillbaka då, och tycker att den ser ut, och många är liksom... Ja, det blir ju väldigt den här subjektiva uppfattningen om hur utseendet på bilen så att säga då. Och det, jag tycker den såg snygg ut, ärligt talat. Eller liksom, det var inget som störde mitt öga i alla fall när man såg hur de har tänkt. De har lite mer tydlig färg relaterat till sponsorn Petronas till exempel då. Och AMG syns lite tydligare. Hela bilen är inte svart längre, utan det är lite av det där silvriga långt bak på motorkåpan och så vidare. De har försökt hitta ett subtilt sätt att få alla varumärken att känna sig nöjda och glada. Och det röda till exempel från Ineos också uppe på Airboxen.
Mm. Och då skulle jag vilja bara säga att det är ungefär så här mycket som man kan faktiskt analysera en sån här bil. För det första är det renderade bilder, det är inte en riktig bild. Om man tittar noggrant så är det inte... Det är en databild, och sen så har de säkert... Den är ju baserad på verkligheten såklart då, men den är svart med annorlunda nummergrafik. Det står 44 på den med en ny design, och det är AMG-logger istället för den där tre UDS-stjärnan på motorkåpan. Men det här är ju grejen, att, och det är bara att tänka baklänges så att säga, för att när vi täcker tester och när vilka journalister som helst täcker tester, så säger vi hela tiden att ja, men det är oerhört svårt att säga någonting om prestandan på den här bilen under tester. Och sen så kommer vi till och med till Australien och säger så här att ja, men det här är en speciell bana, så man kan inte säga exakt att det här kommer vara facit för resten av säsongen, utan det kanske är race 2-3. Och med tanke på det då, så kan man ju, det är omöjligt att säga om en bil är snabb eller inte utifrån en datarenderad bild, eller till och med en vanlig bild såklart. Det man kan säga är ju om det är några nyheter som teamet presenterar själva. Men till och med det...
Man kan notera skillnader från året innan, ja. Och det kan vi ju göra på den här bilen. Man kan se lite grejer, och James Allison stod på deras YouTube livesändning och sa det, att det finns en hel del som är carryover. Växellådan, monokocken, fortsätter man ju använda. Alla de aerodynamiska ytorna är ju nya. Man har lagt mycket vikt vid att få till det där. De vill inte riktigt avslöja vad de har nyttjat sina tokens till. Jag gissar att de har gjort det dock. Vi såg en liten bula på motorkåpan som de hänvisade till killarna på HPP, High Performance Powertrain, som Mercedes motorfabrik heter då i Brixworth. Att den kanske har fått lite annat i utseende på undersidan där, som gör att de behöver ha de där små bulorna på motorkåpan och så vidare. Det finns självklart en massa nyheter på den där bilen under skalet i huvudsak. Sen ville de heller inte visa hur golvets ytterkanter såg ut. De ville inte ge det till konkurrenterna ännu. De sa att vi köper oss några veckor, sen har ju alla sett hur det ser ut och då kvittar. Men varför ska de få reda på det just nu? Redan nu snarare då. Så att, det blir ju först på banan som vi vet om den här bilen är snabb eller inte. Jag kan nästan garantera att den är snabb. Jag tror det är mycket svårt att se att deras paket skulle bli oerhört mycket sämre bara för att de här nya regeländringarna kommer med mindre golv och sådana bitar då. Men däremot får man ju hoppas att till exempel Red Bull har hittat en massa som gör att de kommer närmare då. Men jag är rädd för att Mercedes kommer att vara the benchmark i år också.
Mm. Senare idag, när vi spelar in det här, nu tidig eftermiddag i Sverige, och då väntar vi en alpinbil. Den första alpinbilen, i varje fall med det namnet. Och så har vi inte sett den än, men... Något som jag har noterat ändå är väl att Fernando Alonso, som vi kanske var lite oroliga för när han hade den där cykelolyckan i Schweiz, var det?
Och, Lugano.
Ja, och då var man ju lite så här, ja, shit, det här kändes inget bra, men man har ju blivit mindre och mindre orolig. Eller hur?
Ja, ja, när vi såg honom prata så såg han ju fullständigt normal ut och såg inte ut att ha några liksom ansiktsskador att tala om. När han berättade då att han kommer att vara hemma i Schweiz och vara med digitalt på den här lanseringen av den nya alpinbilen, och det hänger ihop med karantänsregler och sådana saker och snarare någonting annat. Så att vi kan nog med stor tillförsikt se fram emot en fulltränad och fullt fit Fernando Alonso till dess att testerna drar igång då den 12, 13 och 14 mars i Bahrain. Så många för övrigt frågar oss om vi kommer att sända. Lika bra vi säger det på en gång, det kommer vi inte.
Nej, det är kopplat till F1 TV Pro. Det är en exklusiv produkt som de kör där då.
Och Sky, för de brittiska tittarna får också... testerna, men det är ju lite special där. Jag har aldrig riktigt förstått hur de tänker det här formulet, men
det kan ha att göra med finansiering, om jag säger så.
Det kan ha att göra med att man behöver betala lite extra för att få möjlighet att visa de där testerna.
Ja, eller snarare men, kanske att de underlättar en finansiering för någon annan.
Ja, så kan det vara. Att du menar att Sky, ja, de kanske täcker det rent tekniskt och hela den biten, och så får Formel 1 haka med på tåget där. Hur som haver, det är inte så fantastiskt mycket att se. Det är roligt några timmar, en testdag, att titta på bilen och åka runt. Ska man ha riktig nytta av de här testerna, då behöver man sitta och noga följa och skriva tider och liksom hålla koll för att kunna se tendenser och så vidare. Va? Men se bilarna vissla runt där, det brukar räcka med någon timme eller två.
Faktiskt. Men en update efter kan man ju titta på.
Visst, absolut. Och sådana kommer ju garanterat via Formel 1 sociala medier och hela den biten. Och deras YouTube-kanal kommer garanterat att komma med uppdateringar. Plus att man kan köpa då F1 TV Pro då om man vill se det helt och hållet.
Men skit i testerna nu. Nu till det riktigt viktiga här att det har kommit en ny champagne på podiet till 2021. Fast det är inte champagne, och det är det som är den stora, stora skandalen här. Det är alltså italienskt mousserande vin istället. Skandal.
Fruktansvärt. Jag fattar inte hur de ska klara sig. Ferrari Trento heter den då, det här mousserande vinet då, som man istället för champagne ska få spraya då när man har lyckats väldigt bra och hamnat på podiet, förutom i Mellanöstern där det som vanligt är rosenvatten som man delar ut. Ja du, det var ju en stor skandal. Jag vet inte hur jag ska ta det där. Det går ju så dåligt för Formel 1 nu, så de hade väl inte råd med champagne längre.
Nej, exakt. Usch, sign of the times. Nej, men jag tror att det är helt enkelt varför man... Det roliga är att jag pratade med en bekant, jag ska inte säga att han är nära vän, men han är bartender, och han pratade, och han hade någon grej då när Moët levererade champagne, eller Mum var det, levererade champagnen, och då var det, jag undrar om det var Moët, det spelar ingen roll. Poängen var då att jag bara, det där måste ju vara en väldigt bra grej för er att synas på podiet på Formel 1. Och då sa han så här, jag vet att företaget nu försöker komma ur det där, för att det återspeglas inte speciellt positivt på varumärket, för då hade de helt plötsligt blivit lite stirriga på, för då hade de gjort en undersökning om hur ser ni på det här champagnemärket, vilket det nu var. Och då var det så här, nej men det ser ju inte alls bra ut att man sprutar ut det där liksom. Det blir en liksom yuppie vibe runt vårt varumärke plötsligt istället, och det vill vi inte vara med om, och därför vill vi hoppa av det. Och jag tror att det var antingen när det var Mum och så gick det tillbaka till Carbon eller vad det var nu, och jag tror att det där är ett problem. Så att vad det där är ju egentligen vilka som betalar mest för att vara där uppe på podiet för att vara där.
Du kommer ihåg hur du började?
På vilket sätt? Nej, berätta.
Att spruta champagne. Det var Dan Gurney, va?
Ja, just det. Det var han första som gjorde det.
Just det. Det var han som uppfann traditionen någon gång på 60-talet där. Nåväl, jag tycker det är fullständigt slöseri att spruta god dryck omkring sig på det viset. Men de ska ju kunna ha vad fan som helst i flaskorna egentligen. Men det är ju naturligtvis att det blir Ferrari Trento nu, är ju en marketingfråga för just det märket då. Innan vi ramlar in på Mr. Hollywood, nämligen Petter Solberg, så måste vi ju också komma in på detta med Nikita Mazepin då. Den ryske föraren då som ska köra för Haas i år tillsammans med Mick Schumacher. Två rookies alltså som går in i det teamet som ofredade en kvinna kort och gott i Dubai efter finalhelgen i Abu Dhabi i F2, gjorde ett jävla tilltag kort och gott, och det här blev filmat och upplagt på sociala medier, och naturligtvis tog det hus i helvete det han gjorde, och det här har ju inte lagt sig på långa vägar, och framförallt Haas själva märker ju av det här. De försöker ju att etablera någon form av relation mellan honom och deras fans, teamets fans. Men det går så där, måste man väl ändå säga. Det blir inte speciellt roligt mottaget, någonting som man har runt honom. Och vilket är förståeligt på något sätt. Jag kan inte riktigt förstå att de så envist fortsätter att lägga upp bilder på dem. Men de kanske måste, i tron att det dör ut, att det fejdar ut förr eller senare.
Ja, alltså på ett sätt så kan man ju se liksom... nej... Jag förstår det också, men jag tycker att det skött ganska så här, nu med facit hand när man ser hur det blir, att så fort liksom det finns ett filmklipp när Mazepin gör en seat fit eller någonting sånt där, då står ju, jag skulle säga 98% av kommentarerna är ganska vicious runt honom som person. Och grejen är att de har ju sagt, Haas har gått ut och sagt att nej, men vi har pratat med honom, det här är det här som gäller nu, det här, så här ska inte upprepas och bla bla bla. Han har ju dock aldrig liksom gått ut och gjort en så här
avbön.
Nej, exakt. Eller bett om ursäkt. Och så det finns väl en ganska tydlig anledning då till att han nu gjorde det. Jag tror att det var mot ISBN där han säger egentligen att han inte är stolt över det han gjorde, att han har tagit chansen att lära sig mer vad det nu handlar om den här situationen, och han vill att hans körning ska förändra opinionen. Men problemet är att när man inte bemöter sånt här, så liksom det spelar ingen roll vad han kommer göra. Jag menar, alltså tänk dig hans situation nu. Han är ifrågasatt redan innan allt det här hände på grund av hans backning med hans pappa och allting där, och nu det han gjorde i december i Dubai, och sen så ska han då tävla mot en
The Golden Boy.
Ja, The Golden Boy, Mick Schumacher. Liksom, jag tycker inte synd om Nikita Mazepin, men jösses vilken liksom uppförsbacke han har köpt sig i Formel 1. Mm. Jag undrar hur det ska sluta faktiskt.
Han hade ju världens möjlighet att börja från den andra sidan, vara lite charmig, göra någonting smart, bjuda på någonting bra in i den här starten, i det som han naturligtvis har drömt om hela sin karriär som bilåkare, att hamna i Formel 1 till slut. Och även om han, det är så svårt att uttala sig, eftersom varken du eller jag känner ju Nikita Mazepin. Jag har inte ens pratat med killen, vet ingenting om hans bakgrund. Jag vet bara att han har uppfört sig jävligt dåligt i det här fallet, och nu betalar priset för det här, och har ju lite svårt då, som sagt, att verkligen säga förlåt rakt ut. Mm. Att göra riktig avbön, säga fan, så här får man inte göra, jag ska verkligen jobba för att motverka att sånt här sker, inte bara hos mig själv utan hos andra. Han skulle kunna ha gjort någon sån grej, bara varit tydlig med att det här tar jag riktigt avstånd från, jag gjorde ett extremt dåligt beslut och ska nu göra allt för att rätta till det här. Riktigt så har man inte, har han inte lyckats med det ännu i alla fall.
Nej, verkligen inte. Och jag menar, det är väl ett klassiskt exempel på att man inte kan låta saker dö ut, liksom, utan...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det krävs lite, speciellt med en sån här situation, så behöver man nog liksom bemöta det, och det är de verkligen, det är förvånande att de inte har bemött det starkare redan från början. För jag tror att han har nu, ja, som jag sa, en väldig uppförsbacke i sin Formel 1-karriär redan innan den ens började.
Och han är bara 21 år fylld, det är det som är så skrämmande också. Han är ju bara barnet än så länge, mer eller mindre, faktiskt. All right, det om detta, hörni. Nu ska vi byta ämne, kort och gott. Ja, då är det ju himla kul, tycker jag, att få till Formel 1-podden hälsa en rallyvärldsmästare. Det är ju inte varje dag vi får möjlighet till det. Mycket, mycket välkommen, Petter Solberg.
Tack så mycket, tack så mycket.
Du glömde också rallycross-världsmästare.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag säger nog rallyvärldsmästare, för det är det som jag är mest förknippad, eller som jag mest förknippar Petter med, eftersom det kom först. Ja, men det förstår jag. Är det så att rally-VM-titeln är större än rallycross-VM-titeln för dig?
Är du gärn? Vi snackar om en väldigt stor sport i många, många år. Så okej, Formel 1 är ju, det är ju ett helt annat nivå igen då, på grund av allt med TV och allt runt, men såklart rally är rally, det är speciellt utan tvivel.
Jag kan tänka mig det. Nyss hemkommen då ifrån norra Finland, och jag förstår att det är massa med känslor till att börja med att komma därifrån då, när du har sett sonen köra VRC-bil för första gången och dessutom på det sättet han gjorde det. Utan att vi fördjupar oss allt för mycket i insatsen där, så måste man imponeras av Oliver, och jag antar att du inte är något undantag där.
Nej, jag är kanske lite mer chockad, för att säga helt ärligt. Det är ganska enkelt. Det är, ja, han har ju kört crosskart och alla klasserna, folkrace, och gjort det som skall och alla stega, men när det kommer en VRC-bil som är den världens bästa, så blir ju ting lite annorlunda, både press och chefen i Hyundai och aerodynamik och allt, och komma undan på den måten där, det var väl inte det jag hade räknat med i helt, ingen hade räknat med, för att säga det helt ärligt.
Men hur kändes det rent så här i hjärtat att se sin son köra VR? Alltså där du som sagt är en världsmästare helt enkelt, och sen ser din son komma dit?
Ja, allt ska ju komma av egen passion och egen intresse och sådana ting. Och det är ju inte lätt att komma efter farsan, uansett vilken sport du driver med. Så du må ha en otroligt stark psyke för att övergå det, och inte tänka, du måste tänka på din egen del. Och vi har ju sett många unga talenter från förr som har kommit in i olika sporter, och rallyen är ju en annorlunda sport, yngste världsbästa 27 år, inte sant? Så det tar ju tid. Och jag pratade ju med Jari Matti Latvala, och Grönholm ringte, Jus Capito har ringt och sent meddelanden hela helgen, och vi stor intresse, och det tar minimum 3 år i en VRC-bil för att komma liksom i närheten av de andra världsmästarna på en måte då. Och så gör du det på prøve nummer 2 på det här, så det blir lite speciellt. Jag fick en liten tåre i ögat, och samma gjorde också Oliver efter pröva, på grund av detta är ju chaufförer som han har sett på TV, och okay, han känner ju många av dem, men han har ju sett upp till dessa här också i tillägg då. Som jag gjorde när jag var på svensk rally i 95 och så Tommy Mäcken och Colin McRae och alla, så ting förändrar sig.
De gör ju det. Fascinerande story. Tillbaka till dig då. Vi kan prata med Oliver om en liten stund faktiskt. För han är i kroken, eller hur?
Ja, han är flyr runt här.
Ja, men det är bra. Det är bra.
Läskar med kamrater sina nu i det kväll, tror du, så han driver och organiserar.
Ja, men det är bra. Det är bra. Din egen bakgrund racingmässigt då, eftersom det är en Formel 1-podd där trots allt. Du är inte helt borta när det gäller asfaltkörning heller, eller hur?
För att säga det sånt, det är kanske vanskligt att tro, men jag har alltid varit bäst på asfalt. Det har jag alltid följt på grund av min körestil. Så det har varit i alla år sedan jag körte rallycross också på 90-talet. Och jag fick ju också kontrakt i 96 med Renault till att köra den Renault Spider Cupen. Så där fick jag också kontrakt med full lön. Men jag tackade nej. Jag ville rally. Og så har vi jo også kjørt mye forskjellige go-kart-konkurranser rundt omkring, og med alle dem du kan tenke deg. Men det har gått bra hvert eneste gang, men så har jeg kjørt Le Mans-test, og kjørt Ferrari Formel 1-test, og ja, alt mulig.
Just det, nu kittlar du oss på riktigt här när du pratar om en Formel 1-test för Ferrari på Fiorano ihop med Gianmaria Bruni, vad var det inte det?
Det stämmer. Han satte först för att jag skulle pröva att närma mig tiden hans då.
Men du, berätta, hur fasen fick du tillgång till en Ferrari 2005, den sista med V10 också, den mest effektfulla utav dem allihopa, året efter den kanske mest framgångsrika Ferrari av dem allihopa från 2004?
Ja, det är många ting som spelar in här. För det första så fördelen min var att jag hade kört Le Mans-testen först med LMP1-bil samt Ortelli, Oliver Panis, Bruno Senna. Vi hade ju full test till att få kontrakt och jag slog absolut alla på hver stint förutom Oliver Panis. Han var 2 tiondelar snabbare än mig. Så jag fick kontrakt samma kvällen. Men jag tackar nej, och då hade jag också den Ferrari-testen helgen efter. Schumacher var ju med mig i rallybilen och Mick och dottern satt ju på i rallybilen, så han var ju skyldig mig en tjänst också i tillägg. Och så hade min kamrat en som heter Arne Fredli hade en Ferrari, och jag kände många också på Ferrari, så de la opp til dette her, så jeg skulle få teste. Så jeg kom jo dit, og ja, jeg gledet meg som en liten unge. Det var, ikke sant? Du kan tenke deg V10-er i tillegg, du kan tenke deg lyden, det er liksom det er jo vanskelig, det er vanskelig å slå den følelsen. Så, men det gikk faktisk, ja, som sagt, Bruni, han satte jo tidene først. Jeg skal ikke skryte her, altså, men efter 4 runder så tok jeg tida hans.
Oi.
Men, så rundetiden var på nivå, for det er jo en kort bane. Og det er jo lett å liksom finne følelsen, men takket være Le Mans-testen helgen før, så var jeg var liksom i sug og mental klart, og jeg hadde trent opp nakke, og jeg hadde gjort forhåndsjobben min til å faktisk... Ja, det bästa jag kunde.
Men då, okej, du fick den där testen. När var det här för till att börja med? Vilket år?
Det var 2009, tror jag. Mm. Ja, 2009. Ja.
Och hur känns det då sen att man, för jag antar att det var liksom seat fit, så du skulle liksom dit innan. Hur förbereder sig man för, eller hur förbereder Ferrari dig för ett Formel 1-test?
Som sagt, det var ju att gå igenom allt med bil först. Vi hade ju full seat fitting. Det var ju full team, det var ju 30 man där. Så det var ju en ordentlig greje. Så det var ju egentligen bara för kul igen då. Samma som egentligen Le Mans-testen. Men så blev det ju lite seriöst då, på grund av tiderna var ju där väldigt snabbt, så men som sagt, det är hade jag kanske gått den vägen den gången när jag var yngre, kanske en annan riktning, så allt handlar om mentalitet och vad du vill och var du går hen. Det handlar om vänner, kände på vilken sport du faktiskt går i. Så du kunde ju faktiskt gått asfalt racing den gången när jag höll på också. Men vet, när vi är från Skandinavien så är det liksom, det är mycket skog och det är ju mycket rally och såna ting, så det är ju annorlunda. Men ja, jag tror jag kunde ha gått bra där och jag
tror ändå att du gjorde rätt. Det känns så på något sätt.
Men vinner man VM i rally så känns det ändå som att du har gjort ditt liksom ändå. Du har gjort något.
Det är så mycket tillfälligheter i motorsport och sånt ting, och det, och jag, vi hade ju inte någon management, vi hade ju ingen folk runt oss. Jag körde för att det var kul och gjorde absolut det bästa jag kunde, och ting datt på plats. Det var ju ingen strategi med ting när vi höll på, ikke sant? Det var ju bara göra det absolut bästa, och det lite som vi prøver å gjøre nå også med Oliver, at du må ha det kul, og du må smile, og bare slå deg løs. Men igjen, tillbaka till Formel 1-testen, det var ett kick, helt ärligt, bara ja. Men det var ju väldigt stor skillnad igen, för det du har så mycket mer aerodynamik och luft att göra. Men jag fick taket på det väldigt väldigt snabbt. Och det är som vi säger på vårt ordspråk då, det är ju du måste ju ha känslan i rumpa på en måte. Och hvis du har mental klar och tänkt på alla detaljer runt för du kommer dit, så är du lite mer preppad på en måte alltså. Så jag kände jag hade gjort min del av den för jag kom på testen då.
Du, det jag är lite nyfiken på också, det är din relation med Michael Schumacher som tyvärr då inte mår så bra just nu då, och ingen vet ju riktigt hur det är. Men du kände ju honom innan dess, han hade sitt hus i Trysil, sin lilla stuga, om vi kan kalla det. men ni hängde en del och jag har ju sett bilderna, han åkte med dig då i Subaren och hela den grejen upp i skogen där. Hur startade din relation?
Ja, detta startvilt att vi var... När vi blev verdensmästare sammen så blev det ju en väldigt lång natt och vi endte ju hem till dem, han och kona, och det var Pernilla var ju med, och så ting skedde. Det var ju Race of Champions har vi gjort många gånger sammen. Han har en bror som körte, jag har en bror som körte, så det var ju mycket djupa samtal också många gånger. Du vet, det är aldrig lätt att vara två bröder som fighter heller, så det är mycket ting som han ville prata om och samtidigt som jag ville prata om, så vi delte ju mycket tankar runt det då.
Har du någon kontakt med familjen idag efter det som hände 2013?
Nej, bara med sön. Det är enda, så det är ju en tuff, det är en tuff sak. Men det är ju att ha respekt för familjen där igen och la dem få leva sitt liv på den måten de vill. Dottern är ju väldigt god på häst och sonen är ju nu inne i Haas, och det är ju väldigt moro på en måte. Och sonen Mick, han är ju en väldigt fantastisk personlighet och blir hygglig, väldigt lik pappan, väldigt lik pappan sin på en måte i hvordan han är då.
Erik, ska vi köra igång formulär, tror du? Det kommer att hålla på en stund där annars, så det är lika bra vi kör på med våra frågor som vi har då, de här lyssnarfrågorna, eller vad säger du?
Låt oss göra det, jag kan börja.
Det kan du få göra, det är väl en bra idé.
Det är lite av en smygstart här i början, så vilken är din favoritfilm, Petter?
Åh, herregud.
Tittar du på film?
Ja, jag ser ju mycket på film, men vad ska jag säga?
Top Gun.
Ja, det också. Ska vi dra på det så långt ner, eller ska vi? Nej, jag ser på allt. Jag är väldigt enkel person. Jag lyssnar till all musik. Jag ser på all film, om det är B-filmer eller vad som helst, alltså bara för att tiden ska gå, och så
Vi säger pass. Vi säger pass. Du tar allt.
Nej, nu ska jag se. Jag kan se den nya NASCAR, se The Crew, den sista nu. Den är väldigt väldigt morsom då.
Cool. Nästa fråga blir då, vilken är din favoritfärg?
Det är nog svart, ja.
Svart. Det sa vi förut, Erik. Det är ingen färg. Eller hur? Var det inte det Nej. Du sa, Erik?
Svart och vit är inte en färg, faktiskt. Jag väljer åt Subaru-blå. Subaru-blå får det bli.
Vi kör på.
Det är en Formel 1-podd här då, så att det finns vissa Formel 1-frågor. Och då kan man undra, vilket Formel 1-stall håller du på?
Jag måste också säga, nu så faktiskt håller jag med från med den sista månaden. Det är nog Williams, ja.
Williams.
Jag har många kamrater och vänner som har kommer över dit nu. Så jag tror vi kommer att få en stor surprise där, kanske inte på kort sikt, men jag syns det där blir en kul grej alltså.
Intressant. Med norsk koppling då, eller?
Nej, det är ju någon av mina gamla mycket av mina gamla närmaste vänner. Allt är inte ute än, det kommer nog ut snart, men jag tror vi kommer att få en väldigt väldigt stor surprise där med den passion av gäng som kommer in där, för att säga det helt ärligt, från väldigt mycket rallyfolk då.
Okej, cool. Det är spännande att följa utvecklingen på det. Om du skulle få göra en tidsresa då för att tävla i Formel 1 just, vilken säsong skulle du åka tillbaka till och vilket stall skulle du då köra för?
Ja, vi må väl helt tilbake til McLaren gamle tida der. Jeg må nok si det hadde vært en kul greie på grunn av den energien og utviklingen og tanker og det engasjementet som Bruce McLaren hadde den gangen. Det må jeg si det det.
Så we're back in the 60s altså.
Ja, jeg må si det. Jeg kjenner meg litt igjen selv at det liksom never give up, du pusher på og du har drømmer, og så får du til med de rette folka rundt deg.
All right.
Passer du i oransje, undrer jeg?
Ja, oransje også. Det går det jo, altså.
Vissa er snygge i alt, vet du. Det spiller ingen roll. Du,
om vi... Så jo det bra, og ja, det passer rødt og ja.
Jeg vil ha det. Du, om jeg får fråga så her da, vilken, om vi ställer samma fråga angående rally då, vilken era av rallybilar skulle du helst köra?
Det må nok bli Audi S1 gruppe B-tida. Jeg må vinne med det altså. Så du bilen som ble solgt nå, eller? 1,50.
Ja, jeg har ikke kanskje sett just den, men jeg vet jo exakt hva du prater om. Det er jo helt sjukt fordon altså. Jeg forstår at du velger just den bilen. Den er jo legendarisk.
Ja, det er helt råd. Jeg har 29 biler i museet mitt nå, så jeg håper de også går opp i verdi i fremtiden. Så det går bra.
Hvor mange hadde du så? 29?
29 biler, samlet alt, ja, nesten hver bil, den gamle bilen jeg har kjørt, og noen andre til. Ja.
Just det.
Hvilken er din favorit i den samlingen da?
Ja, det høres kanskje litt rart, men jeg har jo liksom vinnerbilen fra hver æra helt siden første rally-seieren. Men jeg må tilbake kanskje til 95-96, den Volvo 240, som jeg vant 1920 løp med på en sesong, og var kanskje den første som slo Gunnarsson i rallycross, eller en svenske den gangen. Og jeg har faktisk en kul story her. Den gangen jeg visste jo ingenting om aerodynamikk, så jeg kjøpte opp en haug med deler et sted, og det var jo mange F3-vinger, ikke sant? Frontvinger på F3-er i karbon. Ja. Jeg kappa opp den og satt den bak på Volvoen, og vinklet den så den så litt tøff ut. Og så vant jeg jo 19 av 21 løp, men da, så tydeligvis etter det jeg har skjønt i mange år ettertid, så kan hende det ha vært hjelpet noe skikkelig for traction bak. Men jeg var i hvert fall den første som startet med bakvinget da, i rallycross den gangen. Da.
Galet. En tillfällighet, men väldigt skickligt sådan då. Nästa fråga då, Erik.
Ja, du kommer märka här att det finns en del konstiga frågor. De här frågorna är ju då inskickade av våra lyssnare. Så att du får svara på dem oavsett om du tycker att de är konstiga eller ej. Men om du var en bil, vilken slags bil skulle du vilja vara?
Ja, jag kunde tänka mig en McLaren alltså. Mm. Eller en Fiat 650. Eller en Fiat 650.
Antingen eller, det är sant.
Ja, antingen eller, ja. Det spörs på vilka möjligheter vi hade haft.
Vi har ju haft med Kenny Bräcker. Han har ju drömjobbet då, om man tänker sig McLaren just då. Även om de är lite modernare, de bilarna han testar runt.
Ja, kul.
Om du inte hade sysslat med motorsport då, vad hade du gjort då, tror du?
Ja, det är ett väldigt gott spörsmål. Jeg har tenkt på det mange ganger, men...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ok, nå jeg norsk da, så jeg kommer unna med det. Men jeg hadde sikkert vært jævlig god i noe annet.
Sikkert, sikkert. Du hadde vel åkt skidor som alla andra jävlar. Ja, ja, det är bra, det är bra. Man ska ha höga tankar om sig själv, så enkelt är det.
Det må inte ta det hårt alltså folk.
Nej.
Det var en liten spök alltså, men
mycket bra, mycket bra. Erik, nästa då.
Vem är din förebild både inom racing eller inom motorsport och utanför? Det kan vara samma.
Jag må nog se den som har kanske hjälpt mig mest när jag kom in i rally-VM som en chaufför, så är ju Colin McRae. God vän, men han hjälpte mig genom en tung tid när jag kom in i VM. Så jag må nog se, och både Oliver och hans son som dessvärre är borta, de blev född på samma dato.
Oj.
Så helikoptern där som styrt över det.
Och jag
konate Colin McRae följer ju Oliver med allt det han gör och tar Oliver som en del av hennes ja, det är lite stark, men jag har respekt för folk som har hjälpt mig på att säga det helt ärligt. Mm. Och själv om var världsmästare men fortsatt gav mycket av sig själv då.
Mycket bra förebild skulle jag vilja säga då, att lyfta fram och Colin McRae. Jag minns så väl, jag var nämligen på Magny-Cours på Formel 1 Frankrikes Grand Prix den här dagen när vi nådde så beskedet då, att de hade flygit helikopter upp i Skottland, var i dimman där och kraschat tror jag då, så som det blev. Nästa fråga hoppar vi över, för den handlar nämligen om att köra Formel 1-bil med ögonbindel, och då måste man ju veta vilken bana. Finns det någon rallysträcka tror du som du skulle kunna klara, som du känner så väl att du skulle kunna åka utan att se den? För ni lyssnar ju på vägen trots allt.
Vet du, när du sitter och kör och lyssnar till noter, först måste noterna dina vara väldigt bra, men du ligger i en zone hela tiden. Så det är ju enkelte gånger jag inte husker pröva efter jag har kommit i målningen, för du har bara sitter i din egen sky, så nej, jag kan inte.
Nej, jag förstår det.
Sikkert det kommer ikke til å gå.
Det er full respekt for det. At ikke se hva man skal.
Hvilken var din første bil?
Første bil hadde jeg når jeg var 6 år. Det var en boble. Jeg har også en sånn i museet, men den første bilen jeg hadde når jeg var 18 var faktisk en knallgul Fiat 650, og den jeg kjøpt tilbake etter 20 år, pusset helt opp. Og det står Martini på panseret og Petter Paint på siden. Så jeg dro jævla mye damer med den bilen når jeg var 18 år.
Det er preskriberet ved det her laget. Sæg inget til Pernilla for øvrigt. Kommer du ihåg regnumret på den første bilen?
Nej.
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 Det er överskotts...
Borde det vara samma?
Vad sa du?
Det är väl samma idag då, om det är samma bil.
Jo, det
lär
det
vara.
Jag husker fortsatt inte. Det är mycket annat här som surrar, skjønner du.
Det är annat att tänka på.
Okej, okay, vad har du för bil privat idag? Vad står uppe på uppfarten?
Faktiskt, akkurat nu så har jag inte en personbil som kan köras under förhållanden som är nu.
Nej, okej.
Det är väl Pernilla som har bil. Alle mine står i museet, men det er ikke forhold til å bruke disse her, så jeg sitter på, ja.
Men hva har ni, hva har familien for bil, da?
Oliver har en Ford pickup, en Ranger, og Pernilla har en Volvo XC90.
Så ser man.
Ja, det er bra. Volvo.
Volvo, ja, precis.
Ja, du har ikke noe valg, vet du.
Nei, så er det. Så er det. Erik?
Okej, nu kommer... En fråga, som så många andra. Du är ute och går i skogen. Du är ute på tur och det blir plötsligt snöstorm. Och du hittar en stuga att söka skydd i. Och där kommer du vara insnöad i en hel vecka. Och du går in genom dörren och ser att, ja, vem önskar du sitter där? Du får välja vem du vill i hela världen förutom Pernilla och kanske Oliver också.
Nej, då blir det nog min gode vän David Coulthard. Da tror jeg vi kommer til å ha det kjempekul, for å si det helt ærlig. Det er liksom, det er fiksa. Da blir det ikke stille, og det, så... Nei, han...
Han är inte så, David Coulthard är inte så polerad som man skulle kunna tro, eller hur? Han är ganska busig egentligen.
Nej, du är en fantastisk person. God vän. Och jag måste fortälla, vi körde Race of Champions här och så var ju vi i finalen. Detta var ju i Saudiarabien. Så är det ju lite skillnad på dessa bilarna här, så klart han fick ju den bilen så och lite mer och jag blev så förbannad igen. Så kom jag blev för två. Och vi fick ju pokalen där, vet du, bägge två. Och så fick ju han en sån Richard Millie-klocka då som första premie. Och jag spurte ja. Nej, det var bara för han som vant då. Jag blev så förbannad. Så det vi kul där, Peter. Jag syns så synd på dig att du blev nummer två, så ta den här klockan här, du sa.
Ja, men det är generöst. Den kostar en miljon eller så, den där klockan.
Ja, men så fick han ju. Jag spilte den här filmen nå till bursdagen hans då. Så jag tog ju film av alla museumsbilarna med rallybilar och rallycrossbilar och allt det som är. Och eskorten. Så jag sa, välj ut en bil du vill ha lust att köra. Uansett var så kommer jag möter upp med mekaniker och bil och allt utstyr, så kan du köra vilket som helst löp eller test, sa jag. Så det fick han i 50-årsgave av mig då, så jag måste ju göra det väldigt bra tillbaka då.
Det måste du göra. Du får inte gå halva vägen.
Han har inte valt än vilken bil eller var.
Nej, det är väl bursdagen. Är det inte något till helgen?
Det kanske det är. Vill han 50 redan? Ja, det gör han då, 17.
Ja, okej. Ja, men då så.
Du ser. Ja, men
vi får återkomma.
Jag har så mycket historier. Jag kan ta ett par till efterpå.
Ja, det är bra. Efter vi har spelat in. Så alla vet att vi kommer att ha kul en stund efter också. All right, vi fortsätter alltså med frågorna, för de är några stycken. Och det blir långa svar här av någon anledning. Låt säga nu att du skulle vara teamchef för ett Formel 1-team. Du har möjlighet att välja ett av två följande alternativ. Skulle du välja en superbra förare men en lite sämre bil, eller snarare en medioker bil? Eller skulle du göra tvärtom? Välja en medioker förare i en väldigt, väldigt bra bil. Hur skulle du som teamchef göra?
Jag är ute efter för att bygga upp ting. Och hvis du får med dig en väldigt, väldigt bra chaufför som är intelligent till att jobba samma med, och för att bygga upp ett team igen, så får du mycket mer respekt. Så för mig så hade jag tagit ett team som ska byggas upp, och så tagit in en väldigt dyktig chaufför.
Det är rolig den där frågan, för det är väldigt mycket, det svajar liksom. Det är nästan 50-50 de som har fått den här frågan, vad de skulle välja.
Ja, men så där, det spörs ju vad som är mentaliteten din. Jag älskar att bygga upp ting. Litt som Jos Capito nå med Williams. Der jeg klarer å få til sånne ting, så blir du større stjerne enn å komme inn i et team som alt er helt tilrettelagt. Så jeg er ute etter å jobbe. Jeg er arbeidsnarkoman, så jeg overraskelser er mye mer kult enn å få bare ting dekket på bordet, for å si det helt ærlig.
Det er rolig.
Så tatt med meg Vettel, hadde jeg kanskje tatt, og så hadde jeg tatt med Verstappen. Så då hade jag
varit färdigt.
Så är vi klara.
Och en Williams.
För exempel.
Till exempel. Ja. Det är roligt, Kenny Breck svarade exakt samma sak som du. Jag uppfattar att ni kan vara lite lika ni två. Väldigt så här hängivna, lätt i skratt, men extremt hängivna i allt ni gör. Det lämnar liksom ingenting till slumpen. Där tror jag ni faktiskt är riktigt. Sen kommer ni i stort sett från samma del av världen också. Så att, glava är väl inte så långt.
Han har, som vi säger, han har ögonen. Han har humorn och har en väldigt kul, bra mentalitet. Så superpositiv motivation. Det är sådana ting som är väldigt viktigt.
Nu när vi vinner på teamchefer, jag menar, du har kört för väldigt många olika rallysall, du har drivit egna team, och vad kännetecknar en bra teamchef? En bra ledare i den positionen, så att säga.
Det som är viktigast, det är vad är målsättningen, så hela teamet får veta vad målsättningen är vid att göra det här. Vad är plan egentligen? Visst du inte har den strukturen och för du, det är väldigt vanskligt att tänka ett år av gången, så du måste ha liksom alltid en treårsplan hela tiden. Och hvis du får med dig alla till samma riktning så klart du vinner. Det är ingen problem. Och så måste du få in chaufförer som inte är för stora höje på sig själv som går an jobba som teammate till du slår alla andra. Än att driva fight internt sammen. Och det är kanske de två viktigaste tinga. Hur får du in chaufförer som inte klarar att dra team i samma riktning så kommer du aldrig framåt för att säga det helt ärligt. Då stagnerar du och det är ju sån det är lite i Formel 1 också. Det är som också du pratar om varje gång där pröva vinna den interna grejen. När jag ser på Formel 1 löpa och det också nämner du många gånger med det. Och det är väl kanske där problemet dömer sig. Egent.
Det ligger mycket i det tror jag.
Att på man... det nivå de är på och fighter om sig 16:e plats. Så är sant det vad är vitsen? Då måste du där är det viktigt att ha den teamchefen som verkligen fighter alltså och för det många gånger det handlar ju om pengar många gånger utan tvil, men det går att vara lite mer intelligent och smart på vad som görs för att få det till egent. Så pengar är lite unnskyldning många gånger. Ja, vi har inte nog pengar. Och det är ju lite generellt, men det går att vara mycket smartare på många områden och i tillägg alltså.
Jag upplever nog också, precis som du är inne på det, att Formel 1 är dåliga på det här med laget, team, gemenskap. Alltså det blir väldigt mycket att man tar in två för och de ska slåss med varandra och på så sätt ska den ena bli bättre då eller göra totalen bättre. Jag kan inte riktigt se det, men har det någon gång... Det menar du att det inte existerar i rally då när man kör två förare i samma team? Eller är det mer teamgemenskap där?
Jag kan ju fortälla väldigt mycket. Carlos Sainz är en sån person som drar ut allt till alla andra chaufförer i teamet och ger ingenting tillbaka. Samma med, han är god vän alltså, det är inte det. Men han vet om det, vi har fortalt honom det. Colin McRae, Tommy Mäkinen, kämpelätt att jobba med. Vi diskuterar, sitter samman, får pusha framöver och vem som gör det bra så hade vi glädje av varandra. Och det är det jag menar är stor respekt. Och nästa gång är det ju andra chauffören. Och så ser vi till slut vem som har varit minst tekniska problem och gjort minst fel själv då. Men det är ju forskjellig. Det är ju lite sån nå, hvis du ser... i någon rallyteam nå när du kommer in yngre chaufförer ting för mentaliteten förändrar sig och teamet bygger upp chaufförerna och lar dem också gå i den riktningen då som jag menar är fel. Men där igen så är ju Mercedes väldigt väldigt bra igen då, egentligen. Det är väldigt kontrollerat, det är strategiskt, allt är under ett system som du inte lar komma in i en situation då. Men det är jag kan nämna flera chaufförer och jag alltså när det är vanskligt som faktiskt ena chauffören jobbar till höger och andra jobbar till vänster. Så och det är inte något kul alltså.
Nej, men jag
detta teamet går lägre och lägre på varje gång.
Jag tror att vår rallyvän Ove Påven Andersson hade lite sån situation tror jag i Toyotas Formel 1-stall emellanåt med förare som inte alltid ville teamets bästa utan mera körde för sin egen skull mer än någonting annat. Och det är ju lätt att det blir lite destruktivt. Vilken är den bästa teamchef du har haft?
Åh.
Dig själv.
Jag måste säga att jag har lärt mycket från den dåliga sidor som folk har och bra sidor. Och när vi fick en Johan Kristoffersson i teamet så jag gav ju upp mina testdagar och sån jag till och gett till honom också för att han skulle bli allt handlar om kvalitetssäker för teamet sin del, men han var fantastisk att jobba med. Han var väldigt dataanalysering och jag hade rumpa på känslor med ting och så allt detta sammen blev ju teamet väldigt starkt men väldigt klart till resten av teamet då hur allt fungerade. Vi hade väldigt öppet team. Och på test så var vi på varje test sammen. Så när han testade så prövde jag bilen hans. Och han var förnöjd och jag var inte förnöjd med hans setup. Och så körde jag dagen efter och så körde jag. Detta menar jag riktigt, säger jag. Och så testar du bilen min. Åh ja, nu sen jag. Så det är ju... Jag jobbar väldigt annorlunda. Men bästa teamchef. Nu må jag säga att... David Richard var ju när Subaru var på topp där och bra organiserat och när han hade kun rallyteam att fokusera på, så var han ju helt fantastisk hela teamet. Det var ju helt rått. Det var ju och det budget på miljard kronor i år och det allt var under kontroll helt till han började att sätta det på börs och började ha ett Formel 1 team och ha ett TV-sällskapet tillägg, så raknar ju det mesta då.
Det går inte att göra allt det, nej, det kan jag hålla med om, det lät lite väl mycket. Nästa fråga då, har du gjort någon riktigt rolig tabbe som du kan skratta åt idag så här efter karriären? Riktigt så här jätteblunder.
Ja, det har jag gjort. Jag har ju...
Det kanske är några stycken.
Ja, det är det helt säkert, men det är första som kommer. Den första som kommer i mitt huvud, det var ju, jag körde ju, detta är ju rallycross, detta var ju på 90-talet då, egant. Jag ledde finalen, körde, och jag ledde med en halv runde, hoppade ut av bilen, vet du, upp på taket, vi vinkade till publikum och allt var bra, det vinner. Så var det ju en runde igen. På alla bilar. Det är sist i finalen.
Ja, det var roligt.
Det var som Björn Wirdheims situation i Monaco. När han trodde att han vann Formel 3000-loppet i Monaco 2003, va? Och man firade för tidigt. Firade innan mållinjen.
Mm. Och dessvärre gick segern till en dansk dessutom. Det är ännu värre. Det är riktigt tufft. Det är riktigt tufft.
Men
det är bra. Den lärde du dig av i alla fall, eller hur?
Jag är ju gärn. Jag fick ju så kuleramme i present och det var kom ju bara skit ut av det igen, men jag vann ju mästerskap för det till slut.
Ja.
Likevel, så...
Man måste bjossa på det lite grann.
Ja.
Ja, vi går raskt vidare.
Då skulle jag vilja komma med om du får välja vilken teamkompis som helst att köra med. Vem väljer du?
Nej, nu ska jag faktiskt vara ärlig och säga att och jobba tätt med, jo, det skulle jag faktiskt gjort. Detta hade varit lite kul. Det är att ha varit teammate med Mattias Ekström och checka hvordan mentaliteten och hvordan han jobbar med huset. Det hade varit kul att köra med Mattias Ekström i team. Och han är ju sån här, han är psykolog, han driver ju och han fiskar och syker ut alla konkurrenter och håller på överallt, inte sant? Så det hade varit så kul att ha han i team. Jag vill säga helt ärligt, det är nog
Ja, men varför inte? Mattias Ekström. Ja, men jag tror jag förstår vad du menar lite grann. Eller jag kan se hur det skulle, jag skulle kunna tycka det var ett vetenskapligt intressant experiment.
Ja, jag måste säga det. Jag har tänkt mycket på det. Det har varit kul alltså. Men hvis du tar bort Ekström då, så har jag, som jag sa, så har jag haft mest fantastiska teammates med Colin McRae och Tommy Macon, som var som faktiskt hjälpte när du var ung, även om det var konkurrent. Och såna finner du inte många, det ska jag lova dig.
Mm. Okej, vem skulle du absolut inte vilja köra med?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mattias Ekström.
Stackars Mattias, han får mycket skit här.
Nej, jag vet.
Ja, nej, men någon sådär som du känner spontant sådär, att den där FIFA Fabian. Du behöver inte outa någon om du inte vill, men...
Ja, men jag är inte rätt för det. Det... Men det har lite vanskliga spörsmål där, känner du? Så...
Exakt, det gäller att vara lite fingerspitzgefühl här.
Ja.
Vad kan bita dig i rumpan senare?
Visst du är, visst du hade varit teammate med Hamilton då, så vet du att du inte hade vunnit, känner du?
Ja, jag förstår precis vad du menar. Så okej, okay. Man lägger ja men den tanken har inte slagit mig riktigt. Jag har mera utgångsläget för mig att vara med, så att den tycker jag inte om. Eller den där tycker jag är otrevlig, men det är faktiskt den poängen också.
Jag fick ju ett kämpetillbud från Citroën i 2004. Den kom till mig och det var en kontrakt som du får ju bakårsveis på. Men jag var ju största konkurrenten till Loeb och jag var så rädd för och gå dit för att de egentligen köpte mig för att kontrollera bara mig.
Mm.
Så jag tackade ju nej den gången, för hade jag kommit in i ett Citroën team med en fransk chaufför, du var färdig.
Mm. Mm.
Så, men jag hade tillit till teamet mitt den gången att team skulle bli bättre och sånt, så okej, kanske jag gjorde fel. Men det förstår ju tankegången där. Du må vara försiktig, och jag har byggt upp en väldigt, väldigt mycket erfaring nu. Så för Oliversen del så hoppas jag inte att han går i några fällor, för att säga det helt ärligt, för det är bara mig och Pernilla som hjälper till där nu, så...
Ja, men det är gott nog. Det är gott nog. Där står det. Vi ska prata med Oliver alldeles strax. Men vi raskar på med frågorna, för att jag tycker det är lite intressant det där. Just det där som du tog upp nu, att man väljer bort den som man har minst sannolikt tror att man ska kunna slå. Eller få rätt förutsättningar att slå. Så det är väl rimligt att man kanske inte kör vidare med just den. Jag
är inte rädd för att bli slått. Det är bara att du har ingen val, att du inte kommer att ha chans till att få möjlighet att vinna. Det är väldigt viktigt att skilja mellan.
Just det.
Mm.
Ja.
Normalt sett är den här frågan riktad till svensk bilsport och hur man ska få fram nya talanger. Men jag tänker på avsaknaden av norska Formel 1-förare. Det har inte funnits någon genom historien. Hur ska liksom, vad tror du det beror på i Norge? Att liksom, är det, jag menar, rally stort i Norge, men racing, hur stort är, hur ser racing-scenen ut i Norge egentligen?
Ja, det där är ett gott spörsmål på grund av... Nu har ju det väldigt bra tv-system och intresse med Formel 1 på lite annan måte än det vi har i Norge. Vi har ju också bra täckning där, men det har ju haft chaufförer inne i Formel 1:en, ikke sant?
Mm.
Det är mycket lättare att gå på historia igen. Och då blir det en helt annan intresse, ikke sant? Rallyen i Norge också var ju inte stor, hvis du går många år tillbaka. Men du må ju ha någon inne där som har varit med och fightat lite, ikke sant?
Mm.
Så jag tror det har med historien igen att göra. Hade Norge fått in en chaufför i Formel 1 en gång, så hade ju detta snudd sig på en måte. Så, och när du jobbar med sponsor och samarbetspartner, så går det ju också på vad historien är där igen, att du ser att det är möjligt. Men
det är lite traditionen som bestämmer, menar du, vad som finns. Men du vet, vi hade ju samma problem i Sverige under väldigt många år efter Stefan Johansson egentligen, så var det ju ett stort svart hål som tyvärr blev ganska djupt då. Det var Björn då som var närmast vid dig, men och Norge har ju, ni fick ju, de hade ju dig som fixstjärna, kan man ju säga, i rally, och det födde ju en massa nya norska talanger i rally, och det är väl precis den effekten du menar saknas kanske i Norge då?
Utan tvil, ikant. Och så är ju att spöra om råd och vara lite curious. Hvis du verkligen vill så är ju allt möjligt, men det är ju en lång väg att gå. Du må ju liksom Det är ju ingen som trodde att det var möjligt att bli ifrån Norge eller världsmästare i rally, men jag hade ju inte hjälp på någon, så men det gick. Inte spår, men ting bara fall på plats och det och brukte situation, så det är en vanskelig nöt att knäcka. Det när vi pratar om Stefan Johansson, han sender meldinger och gratulerar och följer med på rally. Väldigt väldigt fint fyr. Kjempebra.
Ja, men Löfven ser med. Han har koll på läget.
Ja, ja, han är med oss.
Dennis Hauger är ju den som kanske är, i varje fall inom racingen i Norge nu, kanske närmast Formel 1. Och jag vet inte hur nära det är, men hur ser du på möjligheten för han, för honom att ta sig upp i ännu högre upp?
Jo, det är såklart. Jag hör ju riktigt från alla vänner jag har i Formel 1 och sånt, så jag vet ju lite vad som pågår överallt. Men igen, du må se, hvis du ikke får nok testing, ikke sant? Og du vet på mulighet for testing, du må gjøre alt du kan ved siden av da, for å gjøre dine egne tester, planlegge og være litt smartere enn alle andre. Alle venter jo på testen som skal begynne, for eksempel da. Men leie en bil og kjøre i hvor som helst og prøv. Jobb med sponsorer for å få inn ekstra penger til å kjøre og gjøre disse tingene. Du må jo, du kan ikke bare vente på det akkurat du kjører når alle andre skal kjøre. Det er jo all jobben før. Men uansett hvilken type bil, kanskje ikke er helt lik, men det har ingen betydning. Kjøre på, teste, analysere, prøve å få tak i samme dekka du skal kjøre med på løpet på en annen bil og få følelse hur den fungerer og sånne ting. Så jeg mener, hvis ikke jeg hadde fått nok test, så leide jeg min egen bil og mekaniker, og så dro vi og kjørte. Du må bare jobbe og gjøre mer enn alle andre.
Det där stämmer ju till viss del, men det är ju också så att tiden har ju förändrats lite grann tyvärr. Idag är det ju väldigt mycket simulator, förberedelser och i synnerhet i Formel 1 så förbereder man ju sig så oerhört mycket som man behöver ingen bantid. Men det är klart att ett sätt kan ju vara då att ligga före alla andra, men framförallt se till att man ligger på max av vad man kan få ut. Det är väl det handlar om.
Andra exempel, vi körde ju racing nu i coronatiden på lockdown. De som körde mest, vi konkurrerade ju med alla dessa här legend race gutta. Vi har en sån egen WhatsApp-grupp då med Andretti och Alonso och Vettel och Montoya och alla dessa här. Jag och Alonso, detta var ju Indy 500, husker du det, Janne?
Ja, jag kommer ihåg.
Du ser vem som hade pole position?
No.
Ja. Jag och Alonso, vi startade klockan 1 och körde sammen. Efter lunch. Och vi körde till 1 på natten dagen för kvalificeringen till reservoar och vi drog in 1 och 2. Vi fightade med varandra, vi körde linjer, vi prövade, vi tog det seriöst. Alonso. Han är värre än mig, för att säga det helt ärligt. Jag är gärn. Men han är helt extrem. Nej, Petter, vi kör mer. Vi håller på att köra. Och vi klarte ju att ta alla lite extra.
Ja, nej, men det är väl ingen tvekan om att den som går den extra metern faktiskt kommer att nå längst också. Två frågor kvar, Petter.
All den jobben du gör som inte folk ser, det är det som gör mycket av skillnaden.
Ja, men det blir ju så i slutändan på något sätt när man summerar alltihopa. Ja. Har du någon gång varit rädd i en tävlingsbil? Jag säger tävlingsbil och inte racerbil, men en tävlingsbil generellt. Har du någon gång varit rädd? Och när var det i sånt fall?
Jag husker en gång. Det var faktiskt i Tyrkia. Och det var en väg som hade blivit lagd. Och jag hade fullt in i ett hopp. Och jag tog så mycket på hoppet. Jag såg kun himlen. Och jag tänkte, var jag lander nu? Det vet jag inte, men jag hoppade, jag tror det var 67 meter och jag landade med höger bakhjul i gröfta och kom vidare. Och då det var nog första gången jag har varit skicklig rädd. Jag hade inte kontroll.
Jag undrar om det var det den gången, för det finns en sån här klassisk intervju med dig efter en sträcka att där du man ser att du uppenbart är liksom adrenalinstinn liksom, och att du var på väg ut och på väg att träffa någon i publiken, tror jag. Undrar om det kan vara ett samma gång.
Ja, det kan vara i Argentina. Nej, det är Monte Carlo. Så körde jag på.
Ja, just det.
En av bremsen, och han kom ju på, han drog ut på sjukhuset. Men han kom ju på service i Monte Carlo på kvällen och singde till gipsen hans på benen. Och,
ja.
Och i Argentina, du husker ju när jag stod med fronten med Forden.
Mm. Ja, men det är den. Det är den, ja,
då traff jag huvud på en person. Och han måtte på sjukhus, men han kom också på service. Så jag måtte signere bandagen på huvudet.
Herregud. Men,
jo, en gång så var jag faktiskt... Det var mer än en rädd, för att säga helt ärligt. Det var ju med Phil Mills i Tyskland, och jag trodde han var död i kraschen, största kraschen jag haft någon gång, när han låg med huvudet mellan benen och blod rant. Den gången var jag den var tuff.
Ja, det förstår jag. Alla dagar i veckan. Okej, sista frågan, Erik.
Vem vinner Formel 1 VM 2021?
Ja, det är ju Verstappen det.
Det är det.
Jag hoppar det. Han är bäst. Han och Hamilton är ju, de är ju väldigt, men Verstappen är, jag måste säga, väldigt imponerande chaufför. Han har bra tack, han har lite tuffare än alla andra. Hamilton kör på stabiliteten och erfaring och sånt, men såklart Hamilton är ju mega god, men jag hoppas ju Verstappen tar det där.
Vi får se hur det går. Det är lite upp till teamet också.
Ja, de säger så.
Ja. Mersa som precis visat sin bil. Vi har pratat om det tidigare i podden här. De visar sin W12 som årets upplaga heter. Det var väl inga signifikanta skillnader mot fjolåret. Lite andra färger. Några hemligheter är jag helt säker på att de har presenterat under skalet där, som blir intressant att följa.
Oliver körde ju mot Bottas nu i Finland förr i år.
Mm. Just det, i första Arctic Rally.
Så de pratade ju mycket och de körde efter varandra, inte sant?
Har du Oliver i krokarna där, så tar vi gärna några ord med honom lite snabbt.
Kommer du ner? Jag kan gå upp.
Ja, men det är bra. Vi måste ju höra.
När vi pratade sist.
Ja.
Var vi en house tour genom Casa Solberg också? Såg lite overaller som hängde.
Just det, där hänger de, ja. Mycket bra. På vädring kan man behöva när man har åkt rally mellanåt.
Så icke spör Oliver om jenter och grejer.
Nej. Det är, sånt går bort.
Vänta, jag ska få den här.
Där har vi honom. Bra, på med kapsen. Oliver, välkommen till F1-podden du också.
Tack så mycket.
Och grattis får vi säga då till superfin insats i Finland.
Ja, det var kul. En fantastisk tävling.
Det kan jag tänka mig. Du, det ryktas om att du gick ju faktiskt i skola. Lite racingskola, eller hur? I Frankrike.
Ja.
Och rumskamrat med Charles Leclerc, stämmer det?
Nej, Arthur Leclerc.
Arthur Leclerc, hans bror. Arthur Leclerc som just nu då kör ihop med Dino Beganovic i Ferrari Driver Academy. Okej, så ni var ett gäng där som och det var, hade du kunnat bli racerförare lika gärna som rallyförare eller rallycross? Du har ju provat på det mesta.
Nej, rally var ju ganska enkelt för mig. Det var nog ingen var så, men jag fick ju prova på en del racing där och det var ju kul och det var intressant och ganska lärorikt, men klart det är rally som är närmast mitt hjärta, ja.
Ja, och det såg man ju på något sätt i Finland nu då, när du fick händerna på en VRC-bil. R5:an och VRC-bilen, är det stor skillnad att köra? Jag uppfattar att det är lite pyssel att hitta rätt med hur man ska köra VRC-bilen mest effektivt.
Jo, det är ganska stor skillnad. Först, okej. Farten är ju inte den största skillnaden. Jag är ganska van med rallycrossbil, men sen med aerodynamik och center diff, paddle shift, det är mycket som man måste ta in, och speciellt med aerodynamiken på så snabba vägar som Finland, så tar det lite extra tid.
Kan jag tänka mig. Du måste vi lösa the key question här. Svensk eller norsk?
Svensk.
Bra. Då vet vi det. Då ska vi ta åt oss, då tar vi åt oss hela. Pappa kommer och skriker här nu.
Du kan ju fortälla om Renault-tillbud du fick, till att köra nå, men jag tar inte nej.
Ja, just det var ju en racinggrej som jag fick tillbud om. Det var Jag körde ju nu simracing, en sån tävling på Formel 3 på iRacing.
Just det.
För Renault. Men sen så sa de, om du gör den så får du 2 gratis testdagar i Abu Dhabi med riktig Formel 3.
Just det, det kommer jag ihåg.
Jag har inte blivit att göra det än, men snart upp.
Det är klart du ska göra det. Du kommer väl att spöa alla där också, ska jag tippa. Nåja, vi får se.
Man ska köra rally och racing på något sätt. Johan Kristoffersson har visat att det går.
Exakt. Allt som rullar med 4 hjul funkar för er som är duktiga att köra. Det blir lite kort där, Olle. Vi hoppas vi får prata med dig längre någon annan gång. Hur som helst, supergrattis till framgångarna och lycka till framöver.
Ja, vad kul att vara med.
Tack. Och Petter, samma till dig. Fantastiskt kul. Vilka stories. Man kan ju sitta och lyssna på det hur länge som helst. Men vi har inte hur mycket tid som helst. Så att vi får...
Det passar faktiskt till podden din, skjønner du.
Vad sa du?
Ja, jag har mycket stories som passar till podden din angående så här formuleringen, gutta.
Det är bra det. Då vi får ta ett special edition utav Petter Solberg längre fram. Du fick i alla fall svara på sprettuläret och du har svarat på att det är Max Verstappen som vinner Formel 1 VM 2021. Vi är nöjda med det. Tack så länge och lycka till nu både med eran och Olivers satsning framförallt då.
Kämpebra. Tack så.
Ja, det var Petter Solberg det. Stor underhållning får man väl ändå säga.
Ja, jag vill flytta hem till honom. Det verkar kul där.
Där skulle vi kunna ha några sköna sittningar, kan jag tänka mig. Och kul att höra Oliver också då, som gjorde så bra ifrån sig då i finska Arctic Rally då. Det är en av 2 finska rallyn faktiskt i år då, det här som ersatte Rally Sweden. Och för första gången av VRCB, det är ju fantastiskt bra gjort. Men som sagt, Petter, vilken kontakt, undrar hur hans telefonbok ser ut.
Den känns stor. Eller känns som det är några bra namn där i alla fall.
Den är motorsportviktig i vilket fall som helst.
Jag tror det. Och jag är lite sugen på hans garage också där med de där 29 bilarna. Ja, det är ju liksom... Alltså jag var ett stort fan av Solberg när han körde. Framförallt när han körde Subaru. Och jag tyckte de var så jäkla coola. Och det händer fortfarande kanske en gång i halvåret i alla fall att jag går in och Google, eller blocketar på Subaru Prezzor. Sen så är de väldigt så här... De är ganska... Ja, det är svårt att hitta en original, så att säga. Men jag skulle gärna prova en av hans rallybilar.
Jag har kört en Impreza, en Grupp M-bil på is. Faktiskt med samma lack då, den här 555... guld och blått som det var. Himla... Ja, men det är ju speciellt. Det är speciellt. Så att det är ingen tvekan. Han är en otrolig karaktär, verkligen, Petter Solberg. Jättekul att få prata med honom. Efter att vi hade bandat klart så sa han att vi har mycket historier till er. Om diverse ifrån Formel 1. Så att vi får väl köra någon form av special edition vid tillfälle då, när vi har lite tid över. Eller vad säger
du? Gärna. Men nog om det, då syns vi igen, eller hörs igen nästa vecka, tycker jag.
Nästa uke, för att ta lite norsk, då är vi tillbaka. Och så får vi se vad det blir då. Då har det visats lite fler bilar. Det är ju lite rock'n'roll med den biten nu den här veckan. Aston Martin till exempel är ju många nyfikna på, jag också. Ska bli kul att se vad de skakar fram. Nu är det väl återigen, det är mer utseende än någonting annat som man kan titta på än så länge då. Men det ska bli kul att se Sebastian Vettel i sin nya roll. Men detta får bli nästa vecka, alltså. Vi säger så länge. Tack och på tröne. Ha det bra. Hej då.